Så, tack för inbjudan hit. Och det stämmer att jag inte varit i... Jo, jag har varit i Nybro, eller åkt igenom Nybro många, många gånger. Och väg till Öland, om inte annat. Men jag har nog aldrig varit i någon kyrka i Nybro tidigare. Men det är precis som det brukar vara, att när jag kommer till ett ställe och reser från Bibelsällskapet så har jag aldrig varit det tidigare. Så det är mer standardupplägget det här. Att jag möter nya människor, eller nya församlingar, nästan varenda gång som jag är ute. Jag får komma tillbaka till det ställen också, kan jag säga. Men det vanligaste är nog att jag är ny. Ja, det stämmer att jag har haft en resande period bakom mig. Väldigt mycket i Afrika faktiskt. Men om jag nu öppnar den dörren, då går det en timme. Så jag ska stänga igen den, tror jag. Men jag ska bara säga någonting från Egypten som jag tycker var väldigt bra. Ni kanske är medvetna om att Egypten är ett muslimskt land och det finns en kristen minoritet, en ganska stor minoritet, men ändå delvis en förtryckt minoritet. Och det har varit attentat mot kristna för 3 veckor sedan, precis en vecka innan vi skulle åka, så var det 7 koptisk kristna som dödades i ett attentat bara därför att de var kristna. Och man kan tänka sig att ett sånt land är det väl nästan omöjligt att jobba i när människor blir dödade på grund av sin tro. Min kollega som jobbar i det egyptiska bibelsällskapet och är generalsekreterare, han kommenterade där. Han var ibland lite trött på det där att Egypten bara beskrivs som ett problem. Och han sa så här, och han sa det på engelska då. We want to share the good news, not the bad news, sa han. Och det tycker jag var ganska bra. Alltså, vi är ju här för att dela de goda nyheterna, inte de dåliga nyheterna. Och då menar han så här, vi kan inte hela tiden tala om att det är så svårt i Egypten, att det är förföljelse och att det är umbärande, utan vi vill förmedla de goda nyheterna. Och det tycker jag är en väldigt bra approach, alltså en bra, ett bra förhållningssätt till livet i stort. För det kan ju vara så i Sverige också, att vi vill svartmåla, att nu är det svårt att vara kristen och politikerna, de följer inte Bibeln och det ena med det andra, va? Det är mycket som vi kan se, nu blir det bara sämre och sämre. Det är viktigt att vi inte, vad ska vi säga, fastnar i det. I första hand så är vi här för att dela de goda nyheterna. Det liksom ligger först. Oavsett vilket motstånd eller vilka problem som reses upp mot Guds församling idag, så är det ändå uppdraget. Och jag tycker vi ska komma ihåg det. Så det skickar jag med från Egypten. Jag blev lite välsignad utav när han sa det, som då jobbar i Egypten, som har så många kanske problem som inte jag behöver brottas med här i Sverige. Jag heter alltså Anders Blåberg och har jobbat som generalsekreterare i Bibelsällskapet i 4,5 år. Bor i Uppsala tillsammans med min fru. Våra barn, de är inte gamla men de är utflugna. 3 av dem är gifta och en är väl på gång åtminstone. Jag har varit pastor i 23 år på lite olika ställen. Senast var det i Linköping, något som heter Ryttargårdskyrkan. Sen var jag en period också efter det ledare för Evangeliska Frikyrkan i 2 perioder, 8 år. Och sen hamnade jag i Bibelsällskapet i Uppsala. Och det är jag väldigt glad för, därför att Bibelsällskapet har en alldeles speciell inriktning. Att jobba med Bibeln, det har ju gjort hela livet egentligen. Men det är skönt ibland att få smalna av, att få släppa lite andra frågor som jag kanske fick brottas med tidigare. Och mer koncentrera sig på detta med Bibeln, bibelläsning. Att vi lär oss äta av det som är Guds ord. Mat för själen var väl temat, va? Vi skrev. Det är det ska handla om. Det var kanske lite oväntat att jag skulle jobba med det. Jag hade nog tänkt att gå tillbaka till pastortjänst så fort jag var färdig med missionsledaruppdraget. Men så öppnades en dörr och jag tror att det var Gud i det. Och jag tycker att jag har haft 4,5 väldigt fantastiska år och är glad för den tjänsten. Och en del av det är att möta många församlingar runt om i Sverige. Precis som jag gör den här helgen då. Det var lite om det. Jag tänkte också bara säga något ord om ett bok- och broschyrbord som finns där ute. Det som är till vänster, till höger, ifrån mig, min sida sett då. Det är sånt som är gratis, som ni bara kan plocka på er. Där finns bland annat Bibel och bön. Alltså en bibelläsningsplan för 2019. Nog den mest använda i Sverige. Det finns ju många planer, men den här är väldigt brett använd. Plocka med den. Den finns också på nätet om man vill tanka hem den. Men det är många som använder. Och det finns också tidningen Bibel. som är då ett sätt att följa med vad Bibelsällskapet gör för någonting. 4 nummer per år. Och du antecknar det på en lista där ute så får du den gratis. Och det är nog det bästa sättet att hänga med vad Bibelsällskapet gör. Så, och en del andra saker också. Det som finns på vänstra sidan sen då, det är lite böcker som ni kan titta på också om det är något som har intresse. Och så kan ni antingen swisha eller om ni betalar kontant till mig. Men det kan ni titta på lite senare. Nu ska vi ta och gå in på ämnet då. Det här, hur kan jag få ut, ska vi se här om vi får lite bilder. Bibeln, mat för själen. Men första delen då ska det handla om detta, hur jag kan få ut mer om min bibelläsning. Och jag tänker så här, när jag har sett den här meningen som kan vara på livsmedel, kan finnas spår av nötter eller något sånt där, va? Och nu vänder jag på den frågan lite och tänker så här, finns det spår av Bibeln i Sverige då? Ja, det finns det ju. Till exempel om man tittar på saltpaketen, falksalt. Det står en bibelcitat, fast de är lite blyga, de som har gjort det här paketet. För det första så vågar de inte ta det på svenska, utan de tog det på engelska istället. You are the salt of the earth. Och så står det så här att det betyder då att det är någon som man kan lita på. Och ja, det är ju sant delvis. Men det är ju ett Jesus-citat. Eller hur? Ifrån evangelierna. Det kunde man ju ha skrivit ut. Men det vågar man inte riktigt. Då blir det ju för kristet, va? Men det är ju ett bibelcitat ändå. Så på saltpaketen, kika nästa gång om du har ett falksalt hemma. Och du ser om du ser det här bibelordet. Jag var på flygplatsen för ett tag sedan och tittade på lite tidningar och böcker och såg att det fanns The Ultimate Training Bible, den ultimata träningsbibeln. Det var ju inte det en bibel egentligen, men det var ändå lite festligt att man använde ordet bibel om en tidning som innehåller jättemycket bra tips om hur man ska komma i form. Det säger ju att ordet bibel signalerar det som är knäsatt, det är trovärdigt, det är omfattande, det är det ultimata, det bästa du kan få tag på. Då använder man ordet bibel. Jag har ju sett det stått till exempel bra begagnat bibel, alltså om bilar då, hur man ska köpa en begagnad bil. Eller ligabibeln har det stått då, då är det allt om den engelska ligan till exempel. Och många, många andra också. Jag har sett nog 20 olika exempel på hur ordet bibel då trasslar sig in och blir en beskrivning av någonting som ska vara brett och stort och omfattande och trovärdigt. Och då blir jag lite glad här inne ändå, för jag känner att då har man ju fattat vad det handlar om. Även om det inte är bibelordet, så förstår man att just bibel står för någonting alldeles extra. Ja, man kan ju också gå till seriernas värld och se att det finns det också spår av Bibeln. Det här är ju Bamse. Och Bamse och hans vänner, de har haft en speciell händelse. Det är så att Valdmar, han har fuskat, och det får man ju inte göra. Och nu ska Valdmar få sitt straff. Och Skalman, han har en god idé. Han säger att vi tar 5 kulor utav dig, Valdmar. Lägger dem på stenen där och så går vi fram var och en och så tar vi 5 kulor. Och Valdmar, han sväljer ju, han tycker inte det är roligt, men han vill ju så gärna vara med i gänget. Så han går ju med på detta ändå. Ja, okej, det var ju så att jag fuskade. Och så säger Skalman någonting häpnadsväckande. Han säger så här: den går först som aldrig någonsin har försökt eller aldrig någonsin har fuskat eller försökt att fuska eller har velat fuska. Är ni? Nu börjar det brännas. Och de andra, de tystnar. Och till slut så vänder man ju sig givetvis till Bamse då, som är rättfärdigheten personifierad, och frågar: du då, Bamse? Och Bamse svarar: det var länge sedan, men jag fuskade. Men någon gång när jag var liten så fanns det någon historia där också han har fuskat. Och även Skalman. Jag kan nog inte heller gå först, säger Skalman. Och efter det så infinner sig en ganska trevlig stämning. Alla tycker att det var någonting bra som hände. Och så säger de, du är fantastisk Galman, hur kom du på något så fint? Jag kom inte på det. Jag har läst något mycket liknande i en bra bok. Man borde kanske läsa böcker oftare. Ja, där står fler kloka saker än i serietidningar. Och där slutar det. Så vi får liksom ingen fortsättning. Men vi vet ju precis att han har läst Nya testamentet. Han har läst Johannes evangeliet. Och så låter han den berättelsen om Jesus och kvinnan då, och vem som ska kasta första stenen, färga av sig på ett litet avsnitt i serietidningen Bamse. Så nog finns det spår av Bibeln lite varstans. Och det är ju inte så konstigt med vår historia i Sverige, med ett bibelrikt land i nästan 500 år faktiskt. Det var så att några fick svara på en fråga om hur ofta de läste Bibeln. Svenska kyrkans forskningsinstitut var det som skickade ut den här frågan genom SIFO. Och det var inte så många som läste. Det är ju egentligen kanske 4% som läser någorlunda regelbundet och bara 1% som läser dagligen. Men så frågar man också, vad är det som är viktigt för dig? Vad är det som betyder någonting i ditt liv? Alltså samma personer som hade svarat då kanske att de inte läste Bibeln särskilt mycket. Och då fick man fram de här orden. Bra, att må bra, familj, att vara frisk, om jobb, hälsa, barn, om att leva. Alltså såna här ord som inte är så svåra att koppla till bibelord, eller hur? För vad handlar Bibeln om? Det handlar mycket om relationer mellan Gud och oss, men också mellan oss människor. Man kan säga alla de här stora orden, ju större ord desto viktigare var det för de som svarade, kan ju lätt kopplas till bibelberättelser. Så det finns en närhet, fast Kalla kanske inte har upptäckt den här närheten. Och nu tror jag ju att ni som sitter här, ni har ju upptäckt den, annars har inte kommit hit den här eftermiddagen om ni inte hade varit intresserade av bibelordet och vad det kan ge. Ska vi göra en liten utvikning då i världen innan vi landar i det här att kunna förstå bibelordet. Den här kartan visar på vänstersidan en väldigt negativ sak och på högersidan en ganska positiv sak. Till vänster då, det visar hur många språk som Bibeln finns översatt till. Och då ser ni att hälften av världens språk har inte ett ord på av Bibeln översatt. Inte ens Nya testamentet eller en bibeldel. Det är ju tråkiga nyheter. Det finns nästan 7000 språk och hälften har inte bibelord översatta. Bibeln som helhet finns översatt till 674 språk. Varje gång man visar något sånt här så ökar statistiken därför att det har hänt någonting nytt. Nya översättningar kommer till. Men den andra delen, den högra bilden, visar ju faktiskt att de allra flesta, alltså utav de här 674 språken, så är de stora språken täckta. Så 5,12 miljarder människor har faktiskt hela Bibeln på sitt språk. Och sen är det mycket en definitionsfråga här, men låt oss säga så här då. Det finns ändå någonstans mellan 200-300 miljoner människor som inte har någon bibeldel översatt överhuvudtaget. Och det är på 300, så är det ju nästan lika många människor som bor i USA. Så det är ingen liten del av världens befolkning som är utan skrift. Så det finns en del saker att göra när det gäller översättning av Bibeln fortfarande. Översättning för första gången. Sen kan ett språk bli gammalt, man behöver översätta det på nytt. Eller revidera de översättningar som finns. Och det är också ett stort uppdrag, så man inte håller fast vid det gamla språket. Då blir det någon slags kyrkska som inte allmänt folk förstår. Och det vill vi inte ha, utan vi vill ju att Bibeln, precis som Luther sa, ska låta, inte som hebreiska och grekiska, utan det ska låta ungefär som när kvinnorna talar med varandra på marknaden. Eller folket som går på gatan, det vill säga ett hjärtats språk. Det språket som vi känner oss hemma med. Så vill vi också förstå bibelordet. Och det är en väldigt god regel. Men vi behöver vägledning i vårt läsande. Det tror jag alla skriver under. Att man behöver tips och idéer och förklaringar. Och ibland är det väldigt bra att gå till någon expert. Man kanske går och frågar sin pastor. Eller man frågar någon i familjen som är lite mer påläst. Men det finns också en del grundläggande saker som man, jag tror att alla kan ta till sig och ha med sig i bibelläsningen för att man ska få ut så mycket som möjligt. Om det nu är så att vi behöver ägna en viss tid av vår dag, av vår veckatid, att läsa Bibeln, så vill vi att den där stunden ska bli så mättande som möjligt, att vi ska få till oss, att vi ska förstå. Och jag tror att det där med att förstå Bibeln, det är inget konstigt egentligen. Vi kommer alltid ha bibelställen som vi inte förstår, men det finns också väldigt mycket som är begripligt i Bibeln, som vi inte behöver liksom klia oss i huvudet och tänka, vad betyder det här? Men vi behöver lite regler för att följa det. Och det är några sådana regler, väldigt enkla, som jag tänkte tala om idag på eftermiddagen. Därför skriver jag några enkla regler för hur man ska förstå Bibeln. För jag tror vi behöver framförallt tänka enklare om Bibeln, inte mer komplicerat. Det finns mycket som är komplicerande i Bibeln, det håller jag med om. Men det är inte det vi kanske i första hand behöver ta fasta på. De frågorna kommer upp ändå och har sin egen gång. Men behöver också se att det går att förstå. Den första grundregel det gäller all bibelläsning, det är att man tänker att Bibeln är en helhet, dessa 66 böcker i Gamla och Nya testamentet. Att det finns någonting som är som en röd tråd som löper, som binder ihop dessa böcker som har skrivits under en period av 1500 år kanske, för så länge sedan. Att det finns en stor berättelse ifrån första boken till den sista om hur Gud skapar världen och hur den avfaller, men hur Gud sen upprättar världen igen genom Jesus Kristus. Det är den stora berättelsen. Och om man kan hålla ihop den så blir det så mycket mer begripligt. När vi försöker stycka sönder eller kanske till och med rycka ett bibelställe och bygga någon teologi eller teori på det, så blir det väldigt märkligt. Du kanske har hört ifrån Saltarens 14 kapitel. Jag tror att det är den första versen. Där står det så här: det finns ingen Gud, står det. Tänk att det står så i Bibeln. Det finns ingen Gud. Jag skulle kunna bygga upp en teori på det. Ja, Bibeln säger att Gud finns inte. För det står det faktiskt i psalm 14:1. Ja, men så tokigt. Vi kommer tillbaka till den frågan. Men det som händer när vi har ett bibelord och bara lyfter ut det utan att tänka på sitt sammanhang, så kan man komma fullständigt vilse. Vi har en god regel där vi låter de klarare bibelställena förklara de som är mer dunkla. Eller det finns ett gammalt uttryck som säger så här, att skrift ska förklara skrift. Alltså ett ställe förklarar ett annat ställe. Då undviker man att bygga någonting obibliskt eller tokigt bara på ett enda bibelord. Det mesta av det som kallas för heresi eller villoläror bygger faktiskt på det. Att man har plockat ett ställe ur sitt sammanhang och så lyft upp det. Och så har man konstruerat sin egen lära omkring det. Det är den första regeln. Se Bibeln som en helhet. Och nu kommer vi till förklaringen här. Ta hänsyn till vem det är som säger vad. Ska vi gå till, kan någon läsa där ifrån psalm 14 och vers 1. Vem är det som säger att det är dåren? Ja, ja, men då fick vi ju lösningen. Det är en viss skillnad. Det är inte Gud som säger det. Det är inte David som säger det. Utan det är dåren som säger. I sina hjärtan säger dårarna: det finns ingen Gud. Så vem det är som uttalar någonting förklarar ju väldigt mycket varför den personen säger sig eller så. Vi tar ett lite mer komplicerat ställe. Vi kan slå upp psalm 137 och vers 9. Där står det så här: lycklig den som får ta dina späda barn och krossa den på klippan. Men du tänker på den här regeln. ta hänsyn till vem det är som säger vad. Vem är det som säger så här? Som tar dessa hämndtankar i sin mun och får till och med in det i Bibeln. Ja, om man läser sammanhanget så handlar det om Israels folk i Babylon. Fördrivna utav babylonierna. Tömda på folk från både Jerusalem och området runt omkring. Alla överlever inte färden till Babylon. På vägen så har många dött. Avrättats utav en armé. Den sista judiske kungen Sidkia, det står åtminstone på två ställen i Gamla testamentet att han blev tillfångatagen och det sista han ser det är att hans barn dödas framför hans ögon. Sen sticker babylonierna ut hans ögon så han är blind. Alltså det fanns historier, det fanns berättelser om ett hundsatt, ett skadat, ett jagat folk. Och när de ber eller uttalar sig här så är det utifrån en slags primitiv hämnd. Må det gå våra fiender som det har gått oss och våra barn. Och det verkar som om att saltaren inte censurerar de primitiva bönerna eller tankarna utan de får finnas där. Därför att det är också en del av, vad ska vi säga, vår historia. Att tankar på hämnd kan finnas. Är detta då, vad säger, Guds svar på tankar om hämnd? Nej, vi har väldigt tydliga ord i Nya testamentets evangelier där det står att vi ska be för våra fiender. Så Bibelns eller Guds evangeliets svar på de där tankarna om hämnd, det är att Kristus har dött för alla och vi kan faktiskt till och med be för våra fiender. Men saltarorden finns där, ganska brutala. Därför att det är en del av våra mänskliga känslor som kan svepa iväg ibland. Till och med åt hämndhållet, därför vi känner oss så förtryckta och deprimerade av det som har hänt i livet. Men då är det ännu gång viktigt. Vem är det som säger det? Det förklarar ju väldigt mycket av de här komplicerade texterna. Hur kan de få stå där i Bibeln? Jo, de får göra det. De plockas inte bort, men det finns en bakgrund varför de tänkte och bad på det sättet. Vi kan också ta hänsyn till vem ett avsnitt är riktat till. Och då tänker jag framförallt på stora delar av Gamla testamentet som innehåller då lagar om hur man ska offra i templet eller tabernaklet, om reningsceremonier, om hur man ska klä sig, hur man ska behandla spetälska och många, många andra saker som har med den judiska kulten eller offergudstjänsten i det gamla förbundet. De finns berättat där och vi vet att det är förebilder som pekade mot Kristus och korset och Golgata. Om jag nu tar de här texterna och tänker, ska jag också följa dem? Måste jag vara noga med hur jag blandar olika klädmaterial, vad jag äter? Måste jag offra duvor eller bockar och så vidare? Det är Guds ord som står där. Men det är för den saken inte skull riktat till oss under den nya förbundets tid. Om det inte är så att det är upprepat i Nya testamentet. Vi vet också att Jesu Kristi offer på Golgata på något sätt gjorde att de andra offren inte fungerade längre. Eller behövdes. För det var det optimala offret som ersatte hela offerkulten i den gamla tempeltjänsten. Och då att gå tillbaka, det är ju då att glömma det där, va? Ta hänsyn till vem det var riktat till. Det var riktat till den judiska folket under den perioden som en förebild för det som skulle komma. Nu finns det en del saker som faktiskt upprepas i Nya testamentet som vi ska då ta till oss. Vi vet att lagen, skriver Paulus, är god i sig, det vill säga 10 budorden. Det är ingenting som då Gud har sagt att de behöver inte leva efter längre. Men vi ser på dem på ett annorlunda sätt än man gjorde i Gamla testamentet. Vi vet att det är ingen frälsningsväg. Utan frälsningsvägen är genom tro på Jesus Kristus. Men det är ändå ett uttryck för det goda livet. För lärjungaskapet, för efterföljelsen till Kristus. Ibland så kan man vara lite tveksam. Gäller det eller gäller det inte? Så har det varit omkring det så kallade tiondegivandet. Att man ska ge 10% av sin inkomst. Därför att det är Guds del. Ja, egentligen är det så att Gud äger allt. Men vi plockar ut en tiondel och ger tillbaka till honom. Därför, som en gest som visar att Gud, allt kommer ju från dig. Och jag är tacksam för det. Ska vi fortsätta med det i Nya Testamentet? Ja, det har kyrkan diskuterat lite fram och tillbaka. Och det finns bara ett ställe där Jesus nämner om tiondegivandet. Det är den gången han anklagar fariseerna för att vara väldigt noga med kryddorna, med dill, kummin och mynta. Han räknar dillkvistarna, 9 dillkvistar och en 10 ska Gud ha. Och så säger han, ni glömmer ju rättfärdigheten. Ni ska göra det ena utan att förbese det andra. Det vill säga, han säger någonting positivt om tiondegivandet. Och därför har många kristna sett det. Jo, men då är det faktiskt en regel som jag kan använda när jag offrar. Att jag ger 10%. Och sen är det ju så smidigt att räkna med 10% också. Det är ju liksom bara att ta bort en nolla. Tänk om det hade varit 13% eller 17%. Vilken möda de som inte är matematiskt lagda hade haft mycket mer problematiska i offrande. Men nu är det ju tiondel och det är så lätt att tänka Gud är praktisk ändå. Kanske inte som en lag men som en god regel hur jag ska ge till Guds verk. Det var hänsyn till vem ett avsnitt är riktat till. Nästa regel. Det är att titta på vad det är för typ av litteratur som vi läser i Bibeln. Man upptäcker ganska snart att det finns poesi. Man kan se det att texten är disponerad på ett annorlunda sätt på själva pappret, poetiskt, alltså det är inte fulla rutor så att säga, utan det är uppställt som ett poem helt enkelt. Men det är inte bara poesi vi upptäcker lagtexter. Vi kan upptäcka att det finns berättelser, historiska berättelser, det finns lagtexter också. Det finns texter som är så mättade med symbolik, till exempel Uppenbarelseboken. Vi kallar det på apokalyptiska texter. Då vi förstår att de där siffrorna och numren 7, 12, 12 gånger 12, 144 och så vidare, att det är symboler för någonting. Man behöver en tolkningsnyckel liksom för att upptäcka det. Och det går inte riktigt att läsa dem på samma sätt som när jag läser liknelsen om den barmhärtige samarien. Och att då skilja på de här hjälper oss att förstå på ett annat sätt också. Om vi bara tar ett exempel ifrån psalm 104 och vers 2 och 3. Himlen har du spänt ut som ett tält. Ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn. Om jag skulle läsa den här texten och tänka att det är som vanlig prosa, då kan man fundera, har Gud byggt någon timmerstuga några våningar upp som han sitter i? Alltså, tänker vi inte. Men det är ju det står egentligen. Du har timrat din sal. Men det är poetiskt uttryck. Och vi tycker det är vackert och vi förstår ungefär vad det betyder. Därför att vi har lärt oss att tolka poesi. Annars skulle vi inte kunna sjunga en hel mängd av våra sånger. En ganska känd, lite nyare sång i och för sig. En lovsång lyder ungefär så här. Jag vill bo under ett vattenfall. Har ni sjungit den här någon gång? En del av er känner igen den. Men det är ingen som vill bo under ett vattenfall. Det är ju rena tortyren. och ha liksom strålen med vattnet så här, det är ohållbart att bo under ett vattenfall. Men vi tänker inte så, bara för att vi känner igen det som poesi. Och då är det vackert och det är lite något friskt över vattenfallet. Och det kan ett uttryck för Guds rikes friskhet och klarhet och rikedom. Och då kan vi uttrycka oss på det sättet. Så ofta så är det inte så problematiskt. Men det problematiska är när vi tar bort den här regeln att det finns olika genrer, olika sätt att skriva och försöker blanda ihop detta. Då kan det bli tokigt. Men vi försöker att hålla isär. Och då är det viktigt att när vi kommer till de texterna som inte är poetiska, att vi verkligen kan förstå att vi inte blandar in poesi. När Jesus står framför lärjungarna och framförallt lärjungen Thomas och säger att Thomas, här kan du se hålet i min hand. Och här har du hålet i min sida, stick in handen här. Då är det inte poesi. Då är det nästan sakprosa. Så det är verklighet, det är en händelse som har inträffat. Det är något historiskt över det. Den uppståndne Jesus visar sig för sina apostlar just som uppstånden, att han lever. Och vill övertyga dem om det stora undret som hela vår tro bygger på, nämligen att Jesus uppstod från de döda. Då att göra det till bara en poetisk text. Det skulle kunna vara beskrivet på poetiskt sätt också. Men inte någon slags, vad ska vi säga, något fabulerande omkring den händelsen. Utan väldigt krass på något sätt. Handen, hålet, sidan. Thomas, ska du sticka in din finger här? Väldigt konkret på något sätt. Man kan liksom ta på det som händer. Va? Den skillnaden mellan poesi och prosa och olika genrer, den måste vi ha med oss när vi läser texten så att vi kan förstå vad det betyder. Bibeln måste tolkas i vår kultur. Jag var i Ghana för 3 veckor sedan och så var jag i Egypten för 2 veckor sedan, eller 1 vecka sedan. 2 afrikanska länder. Det ena med en svart afrikansk kultur och det andra med en arabisk afrikansk kultur. Samma kontinent, men väldigt annorlunda mot Sverige. Annorlunda hur man firar gudstjänst. Man går på en gudstjänst i Ghana, så kan jag säga att man behöver inte sitta still hela tiden. Man hade 2 stycken offergångar. Först var det tiondegivaren som gavs och då gick man fram och la det. Eller gick, det gjorde man ju inte. Man dansar ju fram faktiskt. Man rör sig till musiken. Det var ju aldrig någon som gick vanligt bara. Och sen var det offret då, så alltså inte tiondegivaren utan det man offrar. Och då gick man fram en gång till. Då kanske inte vi gör på våra gudstjänster i Sverige. Då gjorde man inte i Egypten heller. Det här med olika kulturer. Och det är ändå samma år, samma månad som jag besöker olika länder. Och ändå kan det skifta så mycket. När man kommer in i Bibelns värld så är vi 2000 eller 3000 år tillbaka i tiden. Helt annorlunda kultur. Annorlunda språk. Och det är klart att det kan vara svårt ibland att förstå vad som menas. Därför att kulturen är så annorlunda. Och då måste ju Bibeln försöka inte omtolkas. Men det finns en bibellärare som hette John Stott. Han sa så här, vi behöver göra en transponering, en kulturtransponering. Det är ju en musikterm egentligen. Man transponerar en melodislinga till en annan tonart. Och så bevarar man melodin. Fast det låter annorlunda, men man bevarar ändå satsen. Man känner igen, det är ju samma melodi, det är bara att man bytte tonart. Så tänker jag att vi gör när vi kommer till lite svårare ställen i Bibeln också. Att vi får försöka göra en sån där kulturtransponering. Hur är det förresten med tillämpningen av 1 Petrus 5 och 14? Ska ni slå upp den, ni som har biblarna med er? 1 Petrus brev 5 och 14. Hälsa varandra med kärlekens kyss, står det. Jag har tillhört en församling nu i Uppsala i 2 år. Korskyrkan heter den. Jag har tittat noga på hur man gör när man möts i församlingen. Inga kyssar på 2 år. Det är precis rent. Och det är ingen som har klagat heller eller kommit med brev till församlingsledningen att jag läste i 1 Petrus 5:14 att vi ska hälsa varandra med en helig kyss. Men det gör vi inte i vår församling. Det är ingen som har protesterat än så länge. Jag vet inte hur det är, men jag misstänker att ni är lika fattiga på kyssar när ni möts också som vi är i Uppsala. Däremot så har jag märkt att när vi möts så är det ganska många som tar varandra i hand och tittar varandra i ögonen. Och man kramas till och med. Ganska mycket kramar är det. Det kan ju vara så att vi i Uppsala, och ni givetvis här i Nybro också, har gjort en kulturtransponering av den där bibelversen. Som kanske egentligen handlar om att man ska bekräfta varandra. Jag har sett dig. Du är min broder och du är min syster. Och jag uttrycker det på det som är kulturellt relevant för oss i Sverige. Och då kanske det är en kram. Eller ett rejält handslag och att man tittar varandra lite i ögonen och ler mot varandra. Tror du att det kan vara så? Ja, jag tror att det är tro som jag. Men behöver man inte åka så långt söderut. Jag har bott i Frankrike 1 år och där kysser man varandra. Det gör man i Portugal också och Spanien. Där har man en annan tradition. Och de tycker att det ser lite konstigt ut när vi omfamnar varandra. När vi kramas då. De tycker att vi är lite för intima faktiskt. De kramar ju varandra. Vi kysser ju bara varandra. Det är ju inte så farligt. Kulturtransponering. Alltså, Bibeln tolkas in i vår kultur för att det ska bli begripligt. Vi ska också ta hänsyn till med vilken avsikt Bibeln skrevs. Det talar ju Johannes om i Johannesevangelien att dessa ord har upptecknats för att ni ska tro och genom tron ha evigt liv, skriver han. Vår frälsning, alltså människans räddning, det är huvudtemat i Bibeln. Och vi läser med de glasögonen, frälsning, Jesus, Kristus. När vi läser Gamla testamentet så liksom så spånar vi lite efter spåren av Jesus. Alltså vad är det som talar och pekar fram emot den här kommande frälsningen? Man behöver inte läsa så länge för att man fattar det. Det räcker att man kommer in på, efter att folket har räddats ifrån Egypten in i löfteslandet i Kanaan, så märker man ganska så snart så avfaller de ifrån Gud. Ja, det gör de redan på vägen. De tillber ju guldkalven i öknen. Men det upprepas. De avfaller, de faller i synd och de hamnar i bedrövelse och de ropar till Gud, hjälp oss! Och så sänder han en räddare och så kommer de på rätt köl igen. Och så går det ett tag och så kommer ett avfall igen. Och så ropar de till Gud och så hjälper han dem och så är det som ett tröstlöst hjul som snurrar runt så här. Och man tänker så här, men kan det inte hända något radikalt? Precis. Något radikalt. Och det är precis det som händer i Nya testamentet med Jesus Kristus. Någonting mycket, mycket kraftfullare som inte det där offret i templet kunde göra. Gud gör någonting. Han tar bort vårt stenhjärta och ger oss hjärta av kött och blod så vi kan älska, för att använda Hesekiels bild. Han predikar till de döda benen så att de får liv igen. Kött och blod och de rör på sig och det blir något levande. Alltså Gud gör någonting för oss. Han är vår frälsare. Och det är när man läser Bibeln som en frälsningsbok som den blir riktigt begriplig. Och vi behöver ha på oss de glasögonen. Hålla ihop skriften, både gamla och nya. Men tänka frälsning och Jesus Kristus. Då blir det mycket begripligare. En sak till. Bibeln ska läsas under bön. Och är det står i 2 Timoteusbrevet 3:16. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Det står egentligen ordagrant att varje bok är gudaandad. Gud har blåst med sin ande så att Det blev ett levande ord, Guds ord. Ungefär som skapelseberättelsen där det står att Gud blåser in livsande i den första människan och så blir han och hon levande varelser. Om nu Guds ande har varit med när Bibeln kom till, både i skrivandet och talandets stund och kanske även i redigeringen och kanoniseringen när man talar om kanonprocessen, hur de olika böckerna då under en längre period för samman och till slut blir en enda bok som är då vår bibel. Om nu Guds ande har vakat över det så är det viktigt att samma ande får vägleda oss och upplysa oss. För det är ju samma ande som verkar så att vi kan förstå och bättre ta till oss ordet. Därför är det så viktigt att bibel och bön går hand i hand. Och därför som vi gjorde en sån här bibelläsning och bön. Därför att de hör ihop. Vi ber när vi läser och vi läser när vi ber. Och vi får energi för bönen genom att läsa. Och genom att be så kastar det ljus över läsningen också. Så de hör ihop de här två sakerna, bibeln och bön. Därför är det naturligt att när jag ska läsa, när det nu är på dygnet, så kanske jag börjar med att be en kort bön. Herre, visa mig idag din vilja genom ditt ord. Och när jag har läst så kanske jag ber med några meningar ytterligare. Herre, det jag har läst nu, låt det vara mat för mig idag. Låt det bli mig till vägledning. Lär mig och undervisa mig om din väg. Eller hur vi nu ber. För de här två sakerna hör ihop. Bibeln och bön. Jag sa förut att det är en så stor skillnad på dåtiden i Bibelns värld och vår tid. Ibland kan man tänka, hur kan man överhuvudtaget komma över det gapet? För man kan tänka sig att Bibelns tid då, så den här lilla bilden får beskriva. Det är en tid med ett annorlunda språk. Det är väldigt långt bort. Minst 2000 år och mer till. Kanske 3000-3500 år till och med. Och där levde människor på sitt sätt. Och där talade Gud till människor. Och använde deras förmåga, deras uttryck, deras språk så att de fick skriva Guds ord genom människors ord. Och det första steget i bibelläsning måste ju vara att kunna läsa rätt innan till att vi ställer oss den frågan, vad är det står egentligen? Det är inte självklart att vi ser det. Vi kan ha en förutfattad mening om vad vi tror att det ska stå där och så läser vi fel. Här finns det där uttrycket från Timotebrevet, första Timotebrevet 5 tror jag, där det står att pengar är roten till allt ont. Eller står det så? Nej, det gör det inte. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Men det har nästan blivit ett eget uttryck som lever sitt eget liv. Man kan se det i text. Ja, Bibeln säger ju att pengar är roten till allt ont. Nej, kärleken till pengar är roten till allt ont. Alltså genom att läsa rätt så blir det ganska annorlunda. Så det första steget är att ställa sig frågan, vad står det i texten? Och att då inte vara för snabb med en tolkning utan låta texten stå där. Läs som det står. Ibland kan det vara en hjälp faktiskt att läsa högt för sig själv. Att inte bara läsa tyst. Kanske man tycker det är lite skämmigt, tänk om andra hör mig. Men det är många gånger som man kan hitta en vrå där man ändå kan vara själv med sin bibelläsning. Och läsa högt för sig själv. Det är den första frågan. Sen då kommer den andra frågan, för det finns ju då, nu tar jag en bild här, en slags flod som skiljer mig och dig ifrån då, på Bibelns tid, hur man levde då. Och nu ser ni att den där floden, den består inte bara av språk, det är kultur och det är situation och det är överenskommelse och det är en massa tid. Och den där floden kan vara väldigt bred ibland, så man behöver ha en bro för att gå över den. Och då kallar jag den för betydelsens bro. Det kanske skulle stå tolkningen, men jag använder ordet betydelse istället. Vad är det betyder? Och jag måste lära mig då att kunna tänka, det som sades då måste också kunna ha en betydelse för oss idag. Det måste finnas någonting som knyter ihop mig med de som levde för 2500 år sedan. Något slags generell Guds vilja som är tillämpbar för alla tider. Inte bara för dem då utan för oss idag. Och då behöver jag få betydelse. Det vill säga jag ställer mig frågan inte bara vad står det utan jag frågar vad är det betyder. Och när jag får tag på det, vad det betyder, då är jag ju faktiskt i vår tid då. Och då skulle jag kunna tänka sig att jag slutar där. Nu vet jag vad det betyder. Men det är ju inte riktigt färdigt. Ingen bibelläsning eller bibelstudie är färdig genom att jag har fått reda på vad det betyder. För det finns ett tredje steg. Och det är ju liksom, hur ska jag tillämpa detta i mitt liv? Vad betyder det för mig nu? Det där bibelordet som skrevs för så länge sedan. Och det sista steget, det hoppar vi över ibland. Därför att det kan ju vara lite jobbigt också. Tänka sig, ska det beröra mitt liv idag? Ja, det ska nog det. Det är så det avgörs också hur pass bibeltrogen jag är. Va? Det är inte bara vad jag säger eller vad jag tycker om Bibeln. Utan det är ju faktiskt hur Bibeln påverkar mig och dig i vårt dagliga liv. Och då ser ni här att det finns lite olika gator. Och det kan få symboliseras av att vi bor inte alla på samma ställe. Det vill säga att vi finns inte i samma situation. En del är unga, kanske nya i tron. Någon är i den hektiska barnfamiljstiden. Eller någon har 5-6 år kvar till pensioneringen som jag och har mycket tid ibland. Därför att jag har inga barn att ta reda på morgonen. Och beroende på vår livssituation så landar ordet lite olika. Det är samma ord, behöver inte förvanska det. Men själva tillämpningen, beroende på vilken gata vi bor, så att säga, bildligt talat. De här tre frågorna, vad betyder det? Vad står det? Vad betyder det? Och hur ska jag tillämpa det? De är tillämpningsbara i all bibelläsning. De kan man ha med sig, de finns liksom här i bakhuvudet. Och det gör att det blir lite djup och rymd i texten också när vi läser. Rutin står det på burken. Vi är ju vanemänniskor. Jag satt i ett samtal med en ganska ung människa i förrgår. Och vi talade nästan en timme om detta med att ha goda rutiner. Att komma upp på morgonen. Att kunna organisera sin tid och sitt liv så att man kände att jag får det uträttat vad jag ska göra. Det är märkligt att man ska börja sitta en hel timme och tala om det. Det har ni aldrig haft något problem med, va? Alla har vi nog brottats med det. Hur ska jag organisera mitt liv så jag känner att jag får ut det mesta av det? Att jag kan stå för det, att jag inte har dåligt samvete för nu har jag slösat bort en hel dag igen och inte gjort någonting som är nyttigt. Alla mår väl av att ha goda rutiner, goda vanor. En del är duktiga på att organisera det. För andra så är det en hård kamp hela livet och de behöver hjälp. Detta har ju också med vår förhållande till Bibeln att göra. Kan vi knyta det till en god vana? Kanske att jag läser min Bibel innan jag äter frukost. Det skulle kunna vara en sån vana. Eller jag läser innan jag somnar på kvällen. Och de flesta inser att man är lite piggare på morgonen på kvällen. Men det står inte när man ska läsa Bibeln. Så att det är ändå en personlig fråga. Vad jag försöker lyfta fram är bara att du behöver hitta ett mönster för din bibelläsning. Så att det kan bli en rutin. Den här goda vanan som du nöter in. Då får man ut så mycket mer utav läsningen. Det finns en avsändare. Ja, Bibeln är ju inte bara ett hopskrapande av fromma texter utan vi tror att det är Guds ord. Vi använder det uttrycket till och med. Guds ord, alltså Guds tanke till oss. Någonting som han vill sända till oss. Jag bara tar en enkel bild. Låt oss säga att jag går i en park i Uppsala och hittar ett papper på marken. Jag tar upp det och ser att det är en dikt. En slags kärleksdikt. Jag tar med mig den hem och så läser jag den för min fru. Därför att det är alla hjärtans dag. Det kan man ju göra. Ingen som skulle säga så här, så får du inte göra med den där texten. Utan den kanske bara låg där och jag vet inte alls var den kommer ifrån. Låt oss säga att samma dag så får jag ett brev på posten. Och det är ett brev ifrån Tekniska verken. Det är en räkning, en elräkning på 3333 kronor. Om jag skulle liksom ta det brevet och liksom fabulera lite och säga, undra vad det här betyder. 333, det kanske är ören, det kanske inte är kronor. Jag har lite fritolkningar. Om jag skulle slarvigt behandla det brevet så skulle det få konsekvenser genast. Åtminstone efter några veckor kanske de skulle stänga av strömmen därför att jag inte betalt min elräkning. Det fanns en avsändare som förväntades att jag skulle betala min elräkning inom ett visst tidsspann dessutom. Annars får jag sota för det. Och jag tänker att bibelordet också är eller har en avsändare. Alltså Gud själv sänder sitt ord till oss. Och vi förväntas på något sätt att reagera. Om det nu är ett kärlekens budskap så behöver vi besvara den kärleken genom tro och tillbedjan i första hand. Genom lydnad och efterföljelse. Därför att Gud har sänt någonting till oss. Det kommer från honom. Det finns alltså en avsändare. Och då behandlar vi texten på ett annorlunda sätt. Vi tänker annorlunda om den. Bara för att det finns en avsändare. När jag läser så får man, och det har du också märkt, associationer. Det kommer tankar utifrån det du läser. Börja tänka på allt möjligt. Oftast är det kanske så att det är något gott som kommer. Du blir påmind. Du kanske går påmind om en relation som inte är så bra utifrån en bibeltext du läser. Och så blir du påminn om att jag kanske ska göra någonting för att förbättra den relationen. Eller du kanske kan släppa någonting som du har burit på i långa tider av oro. Bara för att Gud gav dig ett ord som gjorde att du bara kunde släppa det. Då är det ju bra att du skriver ner det. Att den 20 november så hände det och det när jag läste. Eller att Gud sa då, talade till mig, jag upplevde det eller jag blev påmind. För jag märker att alla de här goda sakerna som händer, de tenderar kanske ännu värre med åren. Att man glömmer dem, man släpper dem. Men att föra någon form av dagbok eller anteckningar, det är så bra. Därför att vårt minne är som ett såll, det läcker. Och då blir påmind och går tillbaka och säger, ja men det var just det. Som Gud sa då eller som jag upplevde att jag kunde ta till mig. Det stärker din tro. Och du kan också komma ihåg att dela det med andra om du skriver ner det. Det är ett litet tips det här. Tala med andra om din läsning. Man gjorde en stor bibelundersökning, bibelläsningsundersökning i Kanada 2011. Man försökte komma på vad är det som gör att man uthålligt läser Bibeln under en längre tid. Man kom på att det berodde på tre saker framför allt. Man talar om de tre C:na på engelska. Man talar om confidence, community och communication. Alltså om förtroendet, om att kommunicera, samtala och om gemenskap. Alltså den som läser Bibeln uthålligt har också ett förtroende för Bibeln. Att den är sann, att det är Guds ord, att det är tillämpbart, talar till mig. Givetvis. Den finns också med, eller den personen finns med i en gemenskap, en församling. Går på gudstjänst eller kanske med i en hemgrupp. Det var väldigt viktigt. När bibelläsningen gick ner i Kanada totalt sett så gick den inte ner bland de som gick på gudstjänst och tillhörde en församling. Utan det var en konstant. Och så det tredje då, det här med den som läser är också den som pratar om det man läser. Den läsaren var mest uthållig. Och faktiskt var det att det var den starkaste indikatorn på att man var en bibelläsare. Att man pratade med andra om vad man läst. Och här tycker jag att det var något väldigt spännande. För jag tror att vi ibland var lite förlägna att berätta vad jag läste nyss i Bibeln. Jag kan prata om mycket annat, men att tala om det som man blivit berörd av. Det kanske är till och med så här att det är lättare på en arbetsplats att tala om det än att bara liksom tala om Gud i allmänhet. Säga att jag läste en grej i Bibeln som var intressant. Vad tycker du om det? Det här berörde mig. Det kanske inte är så provocerande på ett sätt. Och ju mer vi gör det, desto mer kopplas vårt liv just till bibelordet. Så det är nyttigt att det läcker ut, att vi bubblar lite mer omkring det vi läser. Och så en sista regel. Undvik det spekulativa. Jag vet inte vad det är som finns inom oss, men ibland så har vi en förkärlek för det som är lite annorlunda. Lite provokativt kanske. Till och med att det finns någonting som en historia bakom som är dold. Som vi inte visste om från början. Och känns det att det är ju spännande. Varför läser folk Dan Browns böcker i miljontals upplagor till exempel? Då talar jag om konspirationsidéer. Att det finns en sanning bakom sanningen. Som inte alla vet om. Och ibland så dyker det upp sådana böcker. Jo, det finns en sanning bakom orden. Det finns koder i Bibeln. Och så finns det teorier om detta. Om du läser på diagonalen så får du ett budskap. Eller om du läser på tvären så kommer det fram någonting. Och det kommer med jämna mellanrum. Och jag brukar säga, lämna dem åt sidan. För att det komplicerar ordet. Och det finns ingenting i bibelordet i sig som säger att det skulle finnas dolda budskap som vi ska skrapa fram. Det finns ett ord i femte Mosebok som säger så här att det finns saker och ting som är fördolda i Gud. Och det finns det som är uppenbarat för oss. Och det tror jag på absolut. Vi vet inte allt. Vi vet inte allt om Gud. Men att Gud skulle liksom gömma saker och ting i Bibeln och så ska vi bli lite smarta för att komma på det. Det är liksom inte så Gud handskas med oss. Han vill ju att vi ska lära oss. Och han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Han vill ge oss råd. Han vill låta vårt öga vaka om oss utifrån psalm 32. Och därför har vi bibelordet där. För att vi ska kunna studera det. Och vi ska fördjupa oss i det. Vi ska läsa. Vi ska be. Och vi ska tala om det. Och så lär vi oss mer. Men det där med att det finns koder under ytan. Det finns liksom inte som ett budskap i bibelordet. Och det är inte så vi har lärt känna Gud genom historien. Så jag bara ber er, fördjupa er inte om det. Utan läs det som är uppenbart. Det håller vi oss till. Och det som då är fördolt hos Gud, det har inte han behagat att uppenbara för oss. Och inte talat genom profeterna, då finns det heller inte i Bibeln. Så det var en liten sista uppmaning det här på slutet. Bibeln är som en bred flod där lammen kan plaska omkring i det grunda vattnet till strandkanten medan elefanterna roar sig av hjärtans lust ute i den djupa strömmen. Jag vet inte om du är ett lamm eller om du är en elefant. Det kan jag inte se på er. Men alla kan ändå ha en relation till Bibeln och tycka att det är spännande. Det ger mig någonting. Och det lyfter mig när jag läser. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att ditt ord är någonting som du har gett oss. För att vi ska kunna lära känna dig, vägen till dig. Men också kunna lära känna oss själva, hur vi funkar, hur du har skapat oss. Välsigna vårt bibelläsande. De här stunderna då du på ett särskilt sätt får en chans att tala till oss. Herre, låt det fastna, Herre. Låt det vara begripligt, det vi ska förstå. Och låt oss lämna det som vi kanske inte behöver ta till oss för tillfället. Herre, tack för att din heliga ande vakar över våra liv. Och bibelläsning, vårt liv i stort. I Jesu namn ber jag. Amen.